Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
Den senaste tidens avslöjanden om så kallad matchfixning skakar idrottsvärlden. Det handlar om ren korruption och just nu diskuteras lagstiftning mot både matchfixning och oseriöst spel med upp till 6 års fängelse i straffskalan. Men går det här att stoppa med hjälp av juridiken? Ja, välkomna hit gästerna. Det är Stefan Bessman. Du är advokat på Baker McKenzie till vardags men ledamot i Riksidrottsstyrelsen också. Det är Jens Littorin, du är journalist på Dagens Nyheter och har skrivit mycket om matchfixning och håller dessutom på med en stor bok i ämnet. Och Gustav Hofstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Online-spel. Välkomna hit.
Tack.
Och i veckan kom nya avslöjanden om matchfixning och i det här läget så handlar det om svenska elitföreningar. Hur kunde det gå så här illa? Hur kunde det bli på det här sättet? Det är svensk idrott som har varit så idealistisk. Berätta.
Alltså, idrotten är ju en del av samhället och när den som ju nu är fallet, den organiserade brottsligheten upptäcker ett område som man anser riskfritt och vinstgivande så är det inte så lätt att stå emot. Särskilt inte när det gäller unga idrottsutövare, ibland så unga så att de egentligen definitionsmässigt inte ens är vuxna, som hamnar i lägen där de utsätts för påtryckningar. Då är det inte lätt att stå emot.
Och när du säger påtryckningar, med detta avses både hot och erbjudanden om...
Finnas båda dera och flera varianter av sådant, ja. Mm.
Jens Littorin, hur kunde vi hamna i det här?
Ja, det här är ju ingenting nytt. Matchfixning och uppgjorda matcher, det har funnits sedan antikens dagar. Det finns dokumenterat så långt tillbaka, så att det är absolut ingenting nytt. Och det som är skillnaden nu är ju att det har eskalerat och det har ju att göra med nätet, digitaliseringens intåg av spelmarknaden. Och att det har blivit, spelandet har blivit gränslöst. Det går att sitta på andra sidan jordklotet och spela på en svensk elitmatch. Till och med långt ner i divisionerna också. Och det har ju gjort det hela enklare för matchfixarna och svårare för de som ska hålla efter det.
Hur stora pengar omsätter spelet när det gäller en match i till exempel Superettan?
Ja, jag tog ju del av statistik som har gjorts av ett företag som heter Sportradar som sysslar, det är ett schweiziskt företag som sysslar med att titta på hela spelmarknaden och hur mycket det omsätts och hur det spelas. Och de hade ju då statistik på att det 2015 omsattes 35 miljoner kronor på en genomsnittlig match i Superettan. Och det kanske mest intressanta i dem med den siffran var att 70% av dessa pengar spelades i Asien. Vilket då innebär att i runda slängar 24 miljoner på en svensk Superettan match 2015 spelades på andra sidan jordklotet på spelbolag som vi inte har särskilt bra kontroll på.
Stort intresse för matcher som normalt drar ett par tusen tittare kanske.
Ja, precis. Och åskådarmässigt så är det ju så. Och, men framförallt så, de omsätter ju inte alls särskilt mycket på den svenska spelmarknaden här hemma i jämförelse. Så att,
Gustav Hofstedt, vad säger du? Hur hamnade vi här?
Jag instämmer med Jens Littorin om att vi nog egentligen har varit här under väldigt lång tid, kanske så länge idrotten och spelet har funnits. Jag tror att vi har haft ett osynliggörande genom åren som vi gubevars har kommit ifrån nu och att vi på allvar de senaste 2-3 åren diskuterar matchfixning och hur vi bekämpar det mycket mer intensivt. Det tror jag är en förklaring till hur vi har hamnat här.
Hur har online-spelandet påverkat det här över tid då?
Ja, alltså, jag instämmer i det som Jens säger, att det naturligtvis är lättare att på andra sidan jordklotet fuska med matcher. Samtidigt innebär ju online-spelandet en helt annan kontroll över spelandet. De spelbolag då som jag representerar, som har en licens i minst ett EU-land, de registrerar ju alla spelare och alla spel. Och det där skiljer sig ju, det är väsensskilt från den typen av anonymt, gammalt landbaserat spel som det såg ut förr i tiden när man spelade helt anonymiserat.
Mm. Stefan Bessman, du är advokat. Hur ser juridiken ut kring det här som den är idag? Har verkligheten sprungit ifrån den lagstiftning som finns, eller?
Alltså, det går väl att säga så här. Den som har trott eller fortfarande tror att det idag är straffbart att fuska i idrott i vinstsyfte har tyvärr fel. Det finns idag inget straffstadgande som träffar just bara det. Det krävs alltså ett inslag av yttre påverkan, en muta eller annan otillbörlig påverkan, olaga hot, för att man ska kunna straffrättsligt komma åt problemet idag. Det där har ju nu lagstiftaren uppmärksammat, och som du sa nyss så kommer det ju införas ett brott som handlar just om spelfusk. Och det är bra. Därför att tidigare så har det inte varit möjligt att, så att säga, ens börja utreda om man inte har haft en ingång från mutbrott, bestickning eller någonting liknande. Ja. Så har det sett ut.
Och Jens Littorin, vad säger du om den här lagstiftningsbiten? Har man ifrån myndigheternas sida lagt för lite kraft på det, eller har man haft brist på verktyg för att komma åt det? Berätta.
Både och, skulle jag säga. Den här lagstiftningen är ju, den skulle ha kommit för länge sedan. Det har ju funnits en naivitet, skulle jag kalla det, för mot det här problemet. Alltså, så sent som 2011-2012 så förnekade vi fortfarande i det här landet, både från politikers sida och från idrottens sida, att det här var ett problem. Detta trots att många hade slagit larm internationellt. Det var ju stora avslöjanden som gjordes både i Europa och i Asien att det här figurerade. Och varför skulle det inte komma till Sverige? Jag tror ju att den här naiviteten kan ha bidragit till, helt enkelt, till att Sverige, den svenska marknaden, blev ett offer för de här matchfixarna.
Jag tror att du har alldeles rätt där. Och på temat, vad spelar man på? Vi talade ju tidigare om Division 1-matcher. Ska vara klart för oss att det förekommer spel mycket, mycket längre ner i seriesystemen än så. Alltså man spelar på Division 3, Division 4, Division 5-matcher med belopp som inte är obetydliga. Det ska vi ha klart för oss.
Det har ju höjts röster här för att man, när det gäller vadslagning överhuvudtaget, ska ha den exklusiviteten ifrån idrottsrörelsens sida, Stefan Bessman. Hur ser du på den uppfattningen i ett större perspektiv?
Du menar att idrottsrörelsen ska kunna avgöra vad man ska kunna spela på?
Just så.
Alltså det jag kan säga så här. Ja, det kan man önska sig. Jag är inte säker på att det är genomförbart. Men en sak som idrottsrörelsen, som vi verkligen vill vara tydliga med, det är inte bra att man kan spela på matcher där utövarna, där idrottarna är unga. Det är inte bra att man kan spela på fenomen i matcher som hörnor, antalet inkast, vem som får det första gula kortet, liknande saker. Det är inte bra.
Nej, momentspel. Va?
Ja, precis. Där menar idrottsrörelsen att sånt bör inte vara vare sig tillåtet eller möjligt.
Mm. Gustav Hofstedt.
Jag tror ju att det är genomförbart att idrottsrörelsen har ett avgörande inflytande över vilka spelobjekt som är tillåtna. Däremot så vore det inte lämpligt, utan det tycker jag är en fråga som snarare ligger hos lagstiftaren och hos en spelmyndighet i så fall. av flera skäl. Ett är ju att idrottsrörelsen kan ju rimligen inte ha kommersiella relationer till spelbolag om den samtidigt ska sitta och avgöra vilka spelobjekt som man ska få spela på. Och jag tror att idrottsrörelsen vill ha fortsatt kommersiella relationer med spelbolag. Sen den här andra diskussionen om vilka nivåer man ska få lägga sina vad på. Alltså den mesta av den bevisade rapporteringen har ju ändå gällt Superettan och Division 1 och så. Jag vet att Jens Littorin har resonerat kring matchfixning i lägre divisioner och bland unga också. Liksom att det har förekommit något fall i allsvenskan. Men det finns en logisk förklaring till att de, alltså högt upp och långt ner, att de ändå utgör undantag och att den liksom stora problematiska massan är där kring Superettan. Och det är ju att allra högst upp så är spelarna så välbetalda så att de är helt enkelt svårmutbara. Och längre ner i divisionerna så saknas likviditeten. Alltså det är så stora begränsningar på vad man får spela för att pengarna som incitament att fixa en match inte motsvarar det som man då kan få i Superettan exempelvis. Mm.
Nu kom ju den här så kallade spellicensutredningen här i våras. Den överlämnades till regeringen ifrån Håkan Hallstedt som var utredare till Ardalan Shekarabi som är civilminister. Den har ju stark inverkan på din bransch här, Gustav Hofstedt. Generellt, vad tycker du om utredningens förslag?
Jag tycker att utredningsförslaget allmänt är utmärkt och inte minst inom området att bekämpa matchfixning också. Så att det här är, alltså Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens för detta generaldirektör, är ju en mycket god statlig ämbetsman och en duktig jurist. Han begriper spelmarknaden och idrottsrörelsen. Han begriper också det, alltså, vad ska jag säga, det politiska spelet, det vill säga att man, ska man komma med förslag så måste de också vara politiskt genomförbara. Jag tycker att han har lyckats i den här utredningen. Ett litet exempel som Stefan tog upp, det var ju den här kriminaliseringen av matchfixning. Det är ett utmärkt förslag.
När det gäller licenserna då för spelbolag för att få verka i Sverige, vad säger man om detta?
Ja, det är ju någonting som min förening har kämpat för så länge föreningen har funnits. Mm. Sverige är ju väldigt sent på tåget. Vi är ju redan licensierade, rättare sagt mina medlemsbolag, i ett stort antal EU-länder redan. Så att, ja, bättre sent än aldrig.
Mm. Jens Littorin, vad säger du om utredningen och förslagen?
Jag är ingen jurist, utan jag har mera intervjuat personer kring den. Och det är ju ganska talande här. De flesta tycker ju att det är en väldigt bra utredning. Men jag tror också de föreslagna åtgärderna, de är säkert bra, men det är ju viktigt också att komma ihåg att liksom, man kan ju inte lagstifta bort matchfixning. Det krävs betydligt bredare anslag liksom, för att komma åt det här. Det är väldigt mycket som måste samverka. Och återigen, det är ju svårt att förstå att det här har tagit så lång tid att få det här. Alltså, vi talar... Den 1 januari 2019 är det tänkt att lagen möjligtvis ska kunna vara på plats. Mm. Det är faktiskt ytterligare ett drygt år. Det här börjar vi... Den första matchen i Sverige polisanmäldes i september 2012. Det är ganska lång tid som de här personerna som ägnar sig åt det här har kunnat... Göra grova pengar på den här marknaden. Så att, men det är klart, visst. Jag tycker det ser bra ut. Jag vet att Stefan och RF har föreslagit en utredande del i det här. Alltså att man ska kunna... på något sätt samordna och titta på i ett bredare perspektiv på matchfixandet och att man kan ta hjälp av polisen där i en utredande del, och det tror jag kan vara ett bra förslag.
Vi ska gå tillbaka till Gustav Hofstedt, därefter Stefan Bäsman. Varsågod, Gustav.
Jag tänker att en av de uppenbara fördelarna med det här kommande licenssystemet är ju att det möjliggörs ett helt annat informationsutbyte, samarbete mellan spelbolagen och för all del idrottsrörelsen med de rättsvårdande myndigheterna. Det nuvarande systemet det placerar ju det statliga spelbolaget som är den enda som i Sverige erbjuder en sportbok i ett fack och alla de andra spelbolagen i ett annat fack. Och det är klart att det främjar ju inte direkt informationsutbyte. Men när man har ett licenssystem där alla behandlas lika så blir det ju också möjligt på ett helt annat sätt att utbyta information om misstänkt matchfixning. Det tycker jag är en väldigt viktig aspekt i det här arbetet.
Stefan Bessman, bra och dåligt i utredningen? Om
ja, men det är alldeles riktigt. Det här är en gedigen utredning. Håkan Hallstedt har verkligen försökt att lyssna in synpunkter från hela spektret och har lyckats väldigt bra. Tycker vi inom idrottsrörelsen. Det finns några punkter där idrottsrörelsen hade önskat sig möjligen lite mer lyhördhet. Men det är
vad skulle det kunna vara?
Det finns spelsegment som vi tycker att idrottsrörelsen traditionellt alltid har haft och bör få behålla. Men det är egentligen detaljer som inte påverkar helhetsbilden. Sen håller jag med Gustav om att det är bra att ett licenssystem kommer på plats och att det som en del av det här licenssystemet också kommer att bli lättare för branschen att enas kring ett enhetligt och lite självreglerande regelsystem när det gäller både informationsutbyte och andra aspekter såsom konsumentskyddsfrågor och annat. Mm. Så att visst, det finns, tror jag, goda förutsättningar för att det här faktiskt ska bli av. Det är mycket riktigt som Jens säger, va? Lagstiftaren har ju gjort, det har ju gjorts försök förut som har strandat. Nu finns det, som det ser ut, en bred politisk enighet om att det här faktiskt ska hända.
Gustav Hofstedt.
Jag tänkte ta upp en annan tråd som Jens lyfte tidigare här, nämligen att så mycket av spelet är kanaliserat till Asien och andra platser i världen. Det finns ju en naturlig förklaring till det som inte har med kriminalitet att göra, nämligen att den svenska fotbollssäsongen, för fotboll är ju stort, att den ligger lite annorlunda till än vad säsonger gör i andra delar av världen, just för att vi har vårt nordiska klimat här. Och de som gärna vill spela i Sydafrika eller var de nu befinner sig kan tycka att då är det Sverige eller Norden som står till buds. Men med det sagt så är det klart att det är ett jättebekymmer att så mycket av den misstänkta matchfixningen vad gäller spelet är koncentrerat till Asien. Och det, lösningen på detta är ju rimligen då återigen licenssystemet. Alltså att man kanaliserar spelet in till av Sverige reglerade spelbolag. Och då tror jag att man biter sig i svansen om man, som Stefan föreslår, alltså att man begränsar spelutbudet för de reglerade spelbolagen. Att de inte ska få göra ditten och ska inte få erbjuda datten. För efterfrågan finns. Och då kan vi vara helt säkra på att de här asiatiska bolagen i så fall erbjuder det spelet.
Jens Littorin, du sa tidigare att det går inte att lagstifta bort de här frågorna, i varje fall inte som enda verktyg. När det gäller då spelbolagen, kommer man kunna skrämma bort internationella spelbolag via nätet från att verka i Sverige om man har ett licenssystem?
Nej, det tror jag inte. Jag tror också att de här, de som håller på med det här i kriminellt syfte, alltså de hittar nya vägar hela tiden. Så att jag tror inte riktigt på det, men det man kan säga här och det som Gustav tar upp med och Stefan också om det här med att så kallad sportfixing, att man kan spela på saker i matchen. Det är ju riktigt som du säger att det är ju det finns ju begränsade möjligheter att med likviditeten där, att hur mycket pengar man kan satsa på det.
Förlåt, men sportfixing, det är alltså att spela på gula kort eller på hörnor eller sånt som en enda person kan rå över.
Ja. Men då säger de som vill motverka matchfixing säger du att det här är en inkörsport till matchfixing, de här formerna. Så att även om det inte går att vinna så mycket pengar på det, så är det ett sätt för matchfixare att häkta upp de här unga personerna. Ja, du behöver inte vara unga heller, du kan vara vem som helst som spelar. Men att då blir det en inkörsport till grövre form av matchfixing. Att man har dem fångade och då, sen får de andra uppdrag. Mm.
Stefan Bessman, vad tror du om den här kanaliseringsfrågan som den kallas för? Alltså att skrämma bort bolag eller stänga dem ute helt enkelt. Kommer det funka med lagstiftning?
Alltså, jag kan säga så här. Nätet är ju nätet. Och det är oerhört svårt att stänga någon ute. Däremot så finns det ju överväganden som går ut på att den som spelar på även så att säga, fortsättningsvis oreglerade delar av marknaden, alltså ägnar sig åt spel utanför den licensierade sektorn, den sortens vinster ska inte längre vara skattebefriade. Det är ju, så har det ju alltid varit. Lotterivinster och vadhållningsvinster och så vidare, det har ju inte varit skatt på det som utgångspunkt.
Men därför att det räknas principiellt vara ett nollsummespel, va?
Ja, precis. Ja. Men det finns tankar på att faktiskt undanta spelvinster som kommer från det olicensierade segmentet. Och om det där är genomförbart, och det kan inte jag uttala mig om för jag är ingen tekniker, men Skatteverket menar sig nog kunna åstadkomma ett och annat, så kanske det är en väg framåt.
Förbudet mot att marknadsföra de här icke-licensierade bolagen i Sverige, går det att lagstifta kring?
Alltså det, det kan jag väl säga. Det däremot kan man nog se framför sig att där kommer Lotteriinspektionen att få ett antal skarpare verktyg än vad de har idag. Nu har ju faktiskt ändå rättspraxis visat att det har kanske ändå inte varit så fullständigt fredat som vi har trott hittills att göra reklam för olicensierade spelbolag redan idag, därför att det har ju kommit avgöranden på senare tid och ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen om att inte ta upp de där avgörandena till prövning som faktiskt pekar mot att kanske det fredade området inte var riktigt lika stort som vissa delar av marknaden har.
Nej, det kom så sent som förra veckan.
Gällande. Ja, precis. Ja. Så är det.
Gustav Hoffs. Mm.
Jo, du ställde ju frågan, är det alls möjligt att skapa ett licenssystem där spelarna vill vara, så att säga? Och svaret är ju ja. Vi behöver inte gissa, utan vi kan ju titta på andra länder. Storbritannien har då en så kallad kanalisering, som det heter då, alltså att spelarna spelar i licenssystemet på åtminstone 95%. Danmark är uppe i 80-85. Att jämföra med Sverige som nu har kanske 45% kanalisering vad gäller online-spelet. Så att ja, det är möjligt att skapa lagstiftningsvägen licenssystem som fungerar. Det är det absolut.
Jens Littorin, den här frågan är även berör mediebranschen, inte minst när det gäller annonsering och intäkter. Mm. Nu är du journalist och inte på annonssidan, men ändå, hur ser du på det ur ett perspektiv som har med tryckfrihet och yttrandefrihet att göra?
Ja, det är ju intäkter som är väldigt viktiga för mediebranschen. Det är ju bara att titta på hur det ser ut idag i våra tv-kanaler och även i tidningar och på nätet. Så det tror jag. Jag har egentligen ingen uppfattning om det, men det är nog nödvändiga pengar för oss.
Gustav Hofstedt igen, snabbt.
Ja, alltså bekymret för Sverige är ju att svensk lag bryter mot EU-rätten. Det är ju det som är bottenplattan i det här. Och det är ju därför EU-kommissionen har beslutat att stämma Sverige för dess främjande förbud. Så att det är möjligt att vi har ett främjande förbud som HFD har sagt att det gäller. Men Sverige är underordnat EU-rätten.
Jag skickar den frågan vidare till Stefan Bessman direkt.
Ja, det är riktigt. Men vad man har sagt i domstolarna nu i de senaste prövningarna är ju att det finns ju så att säga, aspekter på det här som inte står i strid med EU-rätten.
Nämligen?
Det handlar ju om situationer där man inte så alldeles uppenbart är inne på tryckfrihetsområdet, utan andra områden där tryckfrihetsaspekten och yttrandefrihetsaspekten inte lika starkt görs gällande. Där har väl vissa aktörer ridit på yttrandefriheten, kan man tycka, på ett sätt som kanske har gått lite långt.
Om man då lyckas stoppa marknadsföring och till och med kriminalisera marknadsföring av länkar till icke-licensierade spelbolag i Sverige, finns det något ytterligare möjlighet att sätta stopp på, till exempel blockera deras adresser till svenska användare?
Blockering är ju, jag skulle vilja säga så här, Även om det är praktiskt möjligt, så tror jag inte att vi kommer att få se det. Det vore ett inslag som allt för mycket skulle dra åt, så att säga, det totalitära hållet. Jag har svårt att se att det skulle få ett gehör faktiskt i en bred majoritet. Mm. Så att jag tror inte att vi kommer dit.
Vad säger Gustav Hoffstedt om det?
Jag tror att branschen kan göra mycket själv. Alltså problemet med dagens system och varför främjandeförbudet inte funkar, det är ju för att dagens system saknar legitimitet, inte minst i den lagstiftande församlingen. Jag har själv varit lagstiftare. Man vill ju ta på sig en skämskudde varje gång den där främjandeförbudet togs upp, för att det skiljer alltså på utländska bolag och svenska bolag, inte om de är ansvarsfulla eller ansvarslösa i sin marknadsföring. Men med ett legitimt kommande licenssystem så är jag övertygad om att vi som bransch tillsammans med dagens monopolspelbolag vägrar att annonsera i medier som då tar in olicensierade bolag. Och tillsammans så täcker vi ungefär 95% av marknaden.
Mm. Nu blir det lite lagtekniskt här. Jag tänkte gå till Jens Littorin och bredda frågeställningen något. Hur stort är egentligen det här problemet i Sverige? Vi har sett en acceleration, men ni pratar här om att historiskt finns exempel. Hur stort är problemet med matchfixning och i kombination med online-spel i Sverige?
Jag tror problemet är att vi inte vet. Därför att det här problemet är omgärdat av en väldigt stark tystnadskultur. Vilket i sig är naturligt. Därför att vem vill berätta att man har fuskat? Vem vill berätta att man har tjänat massa olagliga pengar? Vem vågar berätta att man har blivit hotad? För det ska vi komma ihåg. Att det här tangerar, går in i de kriminella gängen, och det är samma form av hot och hot om repressalier som förekommer där. Så att det gör det väldigt svårt att som journalist gräva i det här, därför att det är väldigt få som vill berätta. Mm. Och därmed blir det också väldigt svårt att säga någonting om omfattningen. Men vi kan ju säga att i alla fall vi har ett 50-tal polisanmälda idrottsmatcher, basket- och fotbollsmatcher i Sverige sedan 2012. Och det tror jag få vet om.
Vilka idrotter är det egentligen som då omfattas? Det är framförallt lagidrotter, men tennis har väl också varit på tapeten?
Absolut. Nu har vi inga sådana fall polisanmälda i Sverige, mig vetligen. Utan det rör bara basket och fotboll än så länge. Men man ska ju ha klart för sig att det är många av de här matcherna som har gått under radarn. På grund av att vi inte har haft några verktyg för att upptäcka dem, helt enkelt. Och tennis, som du nämner, är ju internationellt sett så är det en sport som har blivit väldigt uppmärksammad när det gäller matchfixing. Just därför att det är en individuell sport som är det är lätt att manipulera, helt enkelt. Och där har du också den här problematiken med att det handlar inte bara om vem som ska vinna matchen, utan det handlar om vem som ska vinna nästa boll, vem som ska vinna nästa game, vem som ska vinna setet.
Just det.
Och det gör det ju oerhört svårt att upptäcka. Alltså det går ju inte att upptäcka med blotta ögat när matchen är igång, utan då måste man ju titta på ekonomiska transaktioner och liknande för att kunna avslöja det.
Stefan Bessman.
Alltså för idrottsrörelsen så är det här är ett stort problem. Och det menar vi, det är ett stort problem för samhället i övrigt också. Därför att det är faktiskt systemhotande. Så tillvida att om det blir allmänt känt, eller det är en allmän uppfattning att ja, men alltså det fuskas så mycket så att det är ingen idé att intressera sig för tävlingsidrott som åskådare. Därför att det är uppgjort från början. Om den sortens uppfattning verkligen skulle få fotfäste, där är vi inte idag. Men alltså risken finns ju, och då förlorar idrotten sitt intresse för många som idag är involverade. Och det är en stor fara. Sen, som Jens mycket riktigt påpekade, alltså det är också en fara på individnivå. Nämligen den som en gång har låtit sig involveras på grund av hot eller vad som helst. i att rigga bara en hörna eller ett inkast. Han eller hon är sen fast och har väldigt svårt att ta sig ur det där.
Ja, Jens?
Jag skulle säga det också, att jag tror det finns ett allvarligt hot här också för framtiden. För det presenterades ganska nyligen en undersökning från Karolinska institutet som undersökte spelvanor hos idrottare. Och det var faktiskt alarmerande siffror, även om det fanns lite kunde vara lite problematiskt med svarsfrekvensen där, så visade ändå på att det spelas mer bland idrottare än vad det gör bland resten av befolkningen. Och den här undersökningen visade också att många idrottare sa sig känna till kompisar, andra idrottare som spelade på egen match, vilket är förbjudet enligt tävlingsreglementet numera. Och det har också kommit, vi har tagit del av statistik på Dagens Nyheter från en firma som heter Federbet, som har granskat spelet på ungdomsmatcher i Sverige, U21-matcher. Och som påpekar då att de här, det finns ett systematiskt manipulerade idrottsserie för ungdomar i Sverige. Och det här väcker ju vissa tankar inför framtiden. Om framtidens elitidrottare är så pass benägna att spela och även benägna att spela på egna matcher, så har vi ett problem.
Trovärdighetsproblem, Gustav Hofstedt.
Ja, det är ju helt oacceptabelt att man spelar inte bara egen match, utan jag tycker att det är rimligt att om man är tennisspelare så ska man inte spela på tennis överhuvudtaget. Det här är ju, spelbolagen ska naturligtvis försöka övervaka detta och hålla dem borta, men det är också bra om idrottsrörelsen breddar regelsystemet så att det här får liksom inte förekomma. Stefan talade tidigare, och det är lätt att instämma i, varför den här förtroendefrågan är så viktig för idrottsrörelsen. Det är ju naturligtvis en extremt viktig förtroendefråga för spelbranschen också. Alltså att om man inte har förtroende för att matchen är schysst, då dör ju intresset för att spela på den matchen också. Så att, och dessutom är ju spelbolagen är ju konkreta brottsoffer när en match är fixad. Det är möjligt att de kan hantera det. Jag tänker att den riktigt allvarliga frågan för spelbranschen, det är ju förtroendefrågan.
Alla vill att det ska gå rätt till, utom de kriminella, vilket är en vanlig företeelse tyvärr i samhället. Där är vår programtid slut. Jag tackar er för att ni har tittat, och jag tackar gästerna för att ni kom hit. Stort tack.
Tack. Tack.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.